Det här är avsnitt 129 av Stormens utveckling, och här i Malmö musikstudio är jag, Ola, och du, Jonathan, är med på ett telefon från Stockholm, eller hur?
Det stämmer. Tjena Malmö.
Tjenare. Hallå där i Mälardalen.
Ja.
Vad ska du prata om i veckans avsnitt?
Jag ska tala om Kajsa Ekis Ekman.
Ja, just det. Ja, men det är lämplig veckans snackis.
Så ja, som jag, varför man älskar henne så mycket.
När jag stirrat på flödet. Vad sa du?
Och varför man älskar henne så mycket. Ja, det är väl lite, veckans snackis.
Okej, ja. Då tar du det sen. Jag börjar här då.
Snyggt.
Jag ska prata lite grann om hur debatten är. Mm. Ett sånt lite vagt, typiskt poddämne. Jag vet inte om du känner igen den här grejen från debatten. Hur debatten brukar vara. Det är när man klagar på likriktningen i debatten utan att våga gå emot den själv. Känner du igen det?
Ja, jag tror du skulle spela upp ett klipp.
Nej.
Det gör jag absolut. Det tänker du på Per, vad heter han, Wirtén?
Ja, just det. Jag ska komma till Per Wirtén. Ska du också hade du också tänkt upp?
Jag nämner honom lite lätt.
Okay.
Men visst... Han var väl liksom, ah, vi tar det senare då. Men jag känner absolut till den ståndpunkten.
Att man tycker att det är lite obehagligt att alla tycker så här.
Ja,
jag tycker det för sig också exakt så. Ja, som alla
det
tycker.
Gör mig livrädd.
Det hade varit sunt om någon tyckte något annat. Ja, men, om någon tyckte något som jag i och för sig tycker helt sinnessjukt att tycka. För jag är normal. Jag tycker som alla andra.
Ja, men ändå något... finns inga galenpannor där ute längre.
Det är något obehagligt med att alla springer åt samma håll. Det håll som i och för sig är det helt riktiga.
Ja.
Men det är något kusligt med det ändå. Några borde springa åt det galna hållet. Och jag vill understryka att jag absolut inte är en av dem.
Nej.
Men jag vill bara lyfta frågan att möjligheten finns att springa åt ett annat håll.
Vi kan inte alla vara så här bra.
Ja, men man klagar på liksom åsiktskorridoren, men med då disclaimer att man själv inte behöver gå utanför den.
Nej, precis.
Och nu har man ju då sett det ganska mycket i samband med kriget i Ukraina, att det har varit ganska mycket texter på temat jag håller med om mainstream responsen på Rysslands invasion av Ukraina, men det finns ju också andra perspektiv, och var är de någonstans?
Mm. Och så fort de kommer upp så fördömer man dem.
Ja.
Men att det var skönt att någon sa något så tokigt. Ja, men det har varit lite med Kajsa Ekis att alla har unisont gått ut och sagt att det hon sa var förskräckligt. Mm. Men att hon verkligen, det borde verkligen sägas. Fast det hon sa var ju helt, helt uppåt vägarna.
Ja, nej, det har varit en väldigt vanlig artikel precis i kölvattnet av detta. Ja, precis. Och det går lite in i kanske på ett sätt och vis då det du skulle prata om sen också. Men jag har inte tänkt så på Ekis grejen specifikt här då. Men jag hade ett exempel här bara då för att illustrera vad jag menar. Vad är då journalisten och vänsterdebattören Per Wirtén som skrev en text för... Det var 24 mars, så det är 2-3 veckor sedan nu. Men det var då en text med rubriken debatten om Putins krig är en ekokammare. Och ingressen, när offentligheten blir entonig, försvagas det demokratiska förnuftet. Per Wirtén efterlyser en bredare och mer kritisk diskussion av västreaktionen på Vladimir Putins krig. Och Wirtén skriver då att varje dag kollar jag svenska analyser och kommentarer om Ukraina, men det är något konstigt med dem. Alla rör sig i samma riktning. På kultursidorna har jag läst långa rader av mobiliserande solidaritetsartiklar. Inget fel på dem, jag delar ståndpunkterna. Jag håller tal på protestmöten, jag har kallat Vladimir Putin för både krigsförbrytare och mördare och kommer göra det igen. Men ändå undrar jag, var finns de som kritiserar den euroamerikanska reaktionen på kriget? De som inte säger samma sak som alla andra, som ifrågasätter och komplicerar. I svåra lägen borde väl genomarbetande oppositionella röster välkomnas och vårdas. Nu verkar de istället med några enstaka undantag under de senaste dagarna ha stängts ute. Men när offentligheten blir entonig försvagas det demokratiska förnuftet. USA är en kontrast där pågår en upphetsad diskussion huruvida NATOs expansion österut är själva orsaken till Rysslands angrepp på Ukraina. Den som påstår sådant i svensk debatt marginaliseras obarmhärtigt som antiamerikan. Men i USA drivs ståndpunkten av bland andra John Mersheimer, som är den mest inflytelserika företrädaren för den gamla realistiska riktningen inom amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Realisternas utgångspunkt att vidmakthålla balansen mellan olika stormakters geopolitiska intressen vägledde USA under det kalla kriget. De motsatte sig idégrundad aktivism mot Moskva, de föredrog tålamod. Jag har föredragit de idealister som efter sovjetkommunismens fall istället strävat efter en värld styrd av internationell rätt istället för makt. Men det skulle vara dåraktigt att inte lyssna till realisternas kallhamrade varningar. Så att, ja, men, ja, det är den här grejen. Han är absolut inte för realisternas kallhamrade varningar. Men det är, men... jag vet inte, ja precis. Eftersom att ingen tar upp dem måste han, som är så himla emot de här kallhamrade varningarna, vara den som tar upp dem.
Tufft! Det är ingen annan som behöva, gör det. Behöver liksom gå emot sin ståndpunkt så himla hårt.
Ja. Han skriver sen vidare om någon nyanserad realist som heter Emma Ashford som var gäst i Ezra Klein's podcast. Och henne håller han absolut inte med.
Nej.
Men hon förde välgrundande, nyanserade resonemang.
Lyssna på det.
Om att behovet av fred kan behöva ställas över behovet av demokratiskt självstyre i hela Ukraina. Usch, tvi, kan man säga något sånt? Men...
ändå, men gå in och lyssna, det, gör det egen uppfattning om hur sjuk det var.
Men det var ändå ett välgrundat resonemang som inte går att...
Och vad jobbet är så himla välgrundat.
Ja,
jag undrar om liksom, vilka andra stolligheter men som ändå är välgrundat han kommer tipsa om i framtiden.
Precis. Ja, men, ja, det är som om en sida försvinner liksom, så här, om högen plötsligt slutar säga att det är bra med låg skatt, kommer vänstern till slut börja påpeka det då, att det finns ju den här åsikten också. Att,
man kan
att det
också...
skulle kunna vara bra med låg skatt för de rika. Mm.
Jag tycker inte.
Nej.
Men jag saknar Gustav Bohman.
Det var, det var ändå ett resonemang som liksom höll ihop på, utifrån hans perspektiv, att det var bra för effektiviteten i ekonomin. Det skulle man kunna säga. Jag tänker absolut inte säga det. Men...
han menade att, liksom, att den höga skatten ströp företagsandan, men jag vet inte. Det är vad han tycker. Hör det. Kanske man... ja, det var ju...
nej, det, och det är bra, det, är så, det tycker jag är dåligt, men samtidigt är det lite skrämmande att det blir sån entonig debatt. Ja, precis. Men det är ett exempel bara med Wirtén. Det var ganska, men det var ganska vanligt med såna här texter där man liksom uttrycker ett missnöje med debatten utan att själv liksom gå emot dem som dominerar debatten då. Man såg också, det var också, tyckte jag, lite med det här med att skicka pansarskotten till Ukraina.
Ja.
Att alla var för det. Men ganska många, kanske framförallt vänsterdebattörer, vill också påpeka att det är en helt legitim position att vara emot det. Alltså,
just det.
Vänsterpartiet...
vi har ju ändå principen att vi inte skickar vapen till stridsförande länder.
Nej, det är inte galet att hålla fast vid den principen.
Nej.
Men det är fel.
Det är rätt och riktigt. Det är ju en princip vi har.
Men det är fel ändå i det här fallet, tyckte alla, att hålla fast i den principen. Men det är inte galet. Ja, men det var som att Vänsterpartiet var ju emot pansarskotten i några timmar.
Ja.
Jag vet inte om du minns det. Sen så hade de ett nytt möte och var för det som alla andra. Men att de var emot det i några timmar var faktiskt bara skönt då. Även om det var fel, så var det ändå bra då, för den allmänna känslan av mångfald, uttryckte många. Mångfald som inget för mig och inget för någon annan heller, verkar det som. Men jag vill ändå påpeka att hypotetiska människor som tycker på ett annat sätt skulle kunna finnas. Och det behöver vi vara öppna för.
Det som alla verkar vilja är precis det som Vänsterpartiet gör. Alltså att tveka eftersom man har de där principerna.
Just
men
det.
Sen ändå gå åt rätt håll. Liksom.
Just det.
Att, men det är det med himla, de tycker det är himla läskigt med de som inte tvekar utan bara säger skicka pansarskott.
Ja, precis.
Det är rätt att göra.
Det är samma utfall, men det är bara lite skönare om man känner att det är någon som bara har tänkt... ja, precis. Man ska ha en sån tveksam, klädsam tveksamhet först då. Det var lite grann på samma tema kanske när jag pratade här om, för några avsnitt sedan, om när SVT Agenda pratade om finlandisering. Kommer du ihåg det?
Ja.
Att då så gör det här...
vilka mesar de hade varit under...
Ja, precis, att det var konstigt att de inte alls hade liksom med, alls redovisade på något vis här, caset för finlandisering. Att det var bara här att ja, men det här var så här, obegriplig för en mjukelse Finland utsatt sig för. Och, men, ja, men det är som den här, att det finns det andra perspektivet liksom, som ja, men det var den här John Mersheimer som Per Wirtén citerade, att det realistperspektivet i internationella relationer, att olika typer av så här, finlandisering och förhålla sig till stormakters, liksom att de själva bestämmer vad som är deras intressesfär, att det är smart på något vis. Och bla, bla,
det
är bla,
kanske
bla.
Det då Wirtén menar, att, man, liksom, att man kan inte bara gå ut och säga att finnarna var fegisar efter andra världskriget, utan man måste också förklara varför de var sådana fegisar.
Ja, eller jag menar, jag tänkte om det kanske är just det att det finns, att det kanske inte går för SVT Agenda att ha den här balansen på det viset, att de ska hitta någon som är för det här då realistperspektivet eller caset för finlandisering, för det är ingen. Men balansen de hade kunnat uppnå var att kunna ha en som är mot finlandisering och en till som är emot finlandisering men förstår lite grann. Eller har sett ett YouTube-klipp med John Mersheimer. Jag tycker inte det, men man kan tycka att det är smart utrikespolitik det Finland precis, gjorde. För det finns ingen som tycker det då tydligen nu, men det finns.
Nej, ja. Utan det kommer vara en debatt mellan en person som är emot finlandisering, en som också är det, men som önskar att i studion hade funnits någon som var för det.
Och det går ju då att säga att det som så här sker här och nu då med Rysslands anfall av Ukraina då, att det är en så speciellt exempel liksom, och så här exceptionell extrem situation, att det gör kanske att det kan bidra till att det blir så här i just den här frågan. Men jag tycker att det känns lite grann också som att det är en generell spaning som ändå har lite bäring, att det är ett ganska vanligt grepp överhuvudtaget att debattörer gör så här, att istället för att uttrycka en åsikt som går emot mainstream så uttrycker man en åsikt om att det måste vara okej att gå emot mainstream. Att liksom jag sett inom andra debatter också. Ja, men typ kanske så här, ett exempel kanske så här migrationsdebatten. Att där kunde det vara så här vanligt innan omsvängningen 2015 att säga att någon inom mainstream borde kunna få säga att vi ska strama upp invandringen. Alltså jag säger det inte, men det är märkligt att det perspektivet
just
inte
det, just
finns,
det exakt.
Även om det inte är mitt perspektiv. Och sedan efter vändningen har man liksom kunnat se typ samma slags takes fast åt andra hållet. Att beklaga att ingen protesterar mot de nya stramare reglerna utan att så här direkt gå ut och vara den som gör det själv. Liksom, så här att jag tycker att vi ska ändra tillbaka på det här och det här sättet. Alltså det finns väl någon som gör det också. Men jag har också sett den här liksom, då man mer säger så att ja, men jag saknar det här perspektivet nu. Nu har vi helt glömt bort det här perspektivet, verkar det som. Ja, men i alla fall, det är då den här grejen liksom då av att mångfald, alltså det upprätthålls inte av att det faktiskt finns starka motröster som går emot det dominerande perspektivet. Utan det finns istället ett upprätthållande av en hypotetisk mångfald. Genom att lite passivt, aggressivt antyda att man kan faktiskt tycka något annorlunda också. Och vad säger då det här? Liksom, vad kan man utläsa av detta? Att det verkar ju vara så då att de flesta tycker ganska lika. Och snedsträck eller det är väldigt känsligt att tycka något avvikande. Det är liksom någon av de sakerna eller båda samtidigt. Dels så tycker vi väldigt lika kanske. Men sen är det också då väldigt stingsligt att tycka något annorlunda. Men vad beror det då på att det är så här? Apropå det så finns det en ny bok som heter Technopopulism, The New Logic of Democratic Politics. Technopopulism, den nya logiken i demokratisk politik. Och den är då skriven av två stycken statsvetare, politisk teoriforskare som heter Christopher Bickerton och Carlo Ivernizzi Accetti. Som jag läste en del i boken och jag lyssnade också när ena författaren, Carlo Ivernizzi Accetti, blev intervjuad i podden Bungacast. Men i den boken så tar man då upp just de här grejerna som typiska symptom på samtida politiken. att samtidigt som de avvikande åsikterna blir allt färre, ja, blir tonläget också allt högljuddare och allt mer oförsonligt mot de små avvikelser som finns.
Uh-huh.
Att de två sakerna sker samtidigt. Och, men boken då och konceptet som de jobbar med heter alltså technopopulism. Och det är då en ihopslagning av orden technocracy och populism. Alltså teknokrati och populism. Att modern demokratisk politik är strukturerad på det viset. Att politikerna tävlar om att vara de bästa teknokraterna och snedstreck eller de bästa populisterna.
Och vad är då teknokrat?
Ja, precis. Ska jag ta det här. Att då extremt liksom bara kort och förenklat. Att vara populisten, ja, men det är ju då att vara den sanna uttolkaren av folket och folkviljan.
Mm.
Att man säger sig vara det. Och att, alltså, att vara då teknokraten kan man väl då säga, jag menar att det är att vara liksom den sanna uttolkaren av expertisen, kanske man kan säga. Att vara experten som är mest kompetent, som liksom vet typ den vetenskapliga sanningen om politiken. Så populisten menar liksom att det finns en enhetlig folkvilja som hennes språk rör för. Och teknokraten menar att det finns en objektiv politisk sanning som hennes språk rör för. Att Berlusconi är italienska folkviljan personifierad. Och luxemburgska gubbar i EU-kommissionen kanske, de har tillgång till den objektiva sanningen om hur Grekland ska sanera sin ekonomi med olika åtstramningspaket. Alltså om du förstår att det är de två liksom metoderna för att vara politiker som man jobbar med idag.
Då hejar jag på gubbarna i Luxemburg. De verkar ha koll på läget.
Ja, precis. De är experter.
Bra.
Så det är ingen idé att de håller på folkomröstar om det här i Grekland. Liksom,
för
att vi har den objektiva politiska sanningen här. Men det är i och för sig då, nu sätter jag upp det som så här två skilda typer. Men författarna till den här boken menar då att de flesta samtida politiker är både och.
Mm-hmm.
Att det kanske ofta framställs som att de är motpoler, teknokraterna och populisten. Men att det snarare är så att de flesta politiker och partier idag jobbar med båda de sakerna samtidigt. Att framställa sig både som den kompetenta med den nödvändiga expertisen och också som de som är folkviljans sanna uttolkare. För att, liksom att populism och teknokrati, det är inte som höger och vänster på det viset.
Nej.
Att det ena utesluter det andra. Utan populism och teknokrati kan kombineras och syntetiseras med varandra på olika kreativa sätt. På ett sätt som
du... en sak.
Ja.
Alltså skulle man kunna säga att Vänsterpartiets åsikt om att man inte ska skicka vapen till krigsförande länder, att det är teknokratiskt, men sen så gör de det ändå och det är populistiskt?
Ja, jag vet inte riktigt. Ja, just den grejen kan väl sällan vara bra, tänker jag, i något politiskt system, att först ha ett möte och bestämma något och sen så blir folk arga och då kallar man till ett nytt möte 4 timmar senare och bestämmer motsatsen. Det framstår väl sällan, tror jag, som bra.
Okej. Det går på magkänslan då.
Visa att du är en expert som förkroppsligar folkviljan genom att alltid ändra dig direkt när någon blir arg. Ja, för sig, det kanske är så. Jag vet inte. Men att populism och teknokrati då liksom kan kombineras med varandra. De är inte liksom ömsesidigt uteslutande på det viset som höger och vänster är. Alltså du kan liksom inte, du kan inte kombinera och syntetisera det att det ska vara både låg och hög skatt för de rika. Det är liksom ömsesidigt uteslutande. Men det är ju möjligt att både förkroppsliga folkviljan och hävda att man har den nödvändiga kompetensen för att få saker gjorda i Washington eller i riksdagen. Alltså också både Trump och Berlusconi, att det är så här ärkepopulister. Men de hade ju också mycket det här att vi är experter. För att vi då är experter på
affärsmän.
Affärsmän, liksom. Vi get things done, liksom. Vi vet hur man sköter saker och så vidare. Men då är det så här frågan, vad är det liksom för logik som den här då teknopopulistiska logiken ersätter? Alltså på vilket sätt skulle det ha varit annorlunda innan? Och den tidigare logiken kallar då författarna den ideologiska politiska logiken. Och i den ideologiska logiken står då politiska partier för ideologier, värderingar och visioner för samhället som är förankrade i specifika intressen inom samhället. Alltså som att kommunistpartier eller vänsterpartier står för en klassintressen, för arbetarklassen.
Ja, ja. Och det ska alla företräda alla. Ja, just det. Ja, förlåt.
Ja, precis. Och det är en del liksom. Det är en del av samhället. Alltså, de pratar om det här, att etymologin av parti säger någonting. It's a part of society. Det är det parti betyder. It's the interest of a part. Liksom. En del av samhällets intressen. Och kristdemokratiska partiet tar de upp. De är liksom ganska fokuserade på Central- och Sydeuropa i sin forskning och analys. Så det är liksom det stora högerpartiet och kristdemokraterna. Och de har liksom också då avstamp i a part av samhället. De kristna, helt enkelt. Då. Och det är liksom då som en så här, horisontell dimension mellan höger och vänster, där olika organiserade intressen står emot varandra. Och båda intressena är då på sätt och vis lika legitima liksom. Det är så här olika intressen som olika grupper har. Men att det här då skiljer sig från hur populister och teknokrater är. För de säger inte att de representerar intresset hos en del av samhället.
Utan nej, både majoriteten.
Både teknokratiska perspektivet och det populistiska gör anspråk på att representera hela samhällets intresse. Och en invändning här är så att också att på sätt och vis så var det väl så förr också då under mitten av 1900-talet, som väldigt typ är eran de syftar på då, med när det var en mer ideologisk modell för politiken, att även då var det så att partier hävdade att det de stod för inte bara var det bästa för deras part, för deras del, utan det var också det bästa för hela samhället. Men de liksom försökte stå för hela samhället via att de hade en äkta förankring i en social grupp. Att vi representerar arbetarklassen, vars intresse är hela folkets intresse. Eller vi representerar den smarta medelklassen, vars intresse är hela folkets intresse. Eller vi representerar kapitalägarna, arbetsgivarna, vars intresse är hela folkets intresse. Eller vi representerar bönderna, vars intresse är hela folkets intresse. Och så vidare. Också då att det då under den eran fanns mer av liksom så här förmedlingsinstanser som förmedlade den här delen av samhällsvilja upp till partiledningen. Att det fanns fackförbund när det gäller vänsterpartier.
Ja,
att det fanns
det.
Religiösa samfund och andra föreningar när det gäller andra partier. Och också att partierna var masspartier liksom, med höga medlemstal. Så det var liksom i högre utsträckning partier som var genuint förankrade i olika different parts of society. Olika liksom, delar av samhället. I olika sociala grupperingar. Men som sagt, då så är teknokrater och populister inte förankrade i värderingarna eller intressena hos en del av samhället. Och de säger sig inte stå för en del, utan de gör då båda anspråk på att representera hela samhällets intresse. De representerar då folket eller sanningen. Så populisterna är folket, teknokraterna är sanningen. Så att de här då teknopopulisterna, de står för helheten, och de som är emot teknopopulisterna, det är de som står för a part, en del. Och det är ju liksom just legitimt det. Att stå för en del om det liksom är en del som står emot en annan del, så som det är i höger-vänster-logiken. Men det är inte legitimt om delen står emot helheten.
Nej, det blir konstigt.
Ja.
Och då måste man slå ner det mycket hårdare.
Hur kan en del vara lika viktig som helheten? Du är en del som står emot mig som är helheten. Då är du bara
speciellt om du också står för sanningen.
Precis. Ja, men hela folket och hela sanningen står jag för.
Ja.
Och du står för en del. Allt. Det här tycker jag vore bra för, inte vet jag, någon knäppgrupp, något särintresse. Ja. Så det gör liksom, det gör att konflikt blir mycket mindre legitim. Den blir liksom, konflikt blir illegitim. Att populister erkänner ju inte oppositionen för att de är folkets sanna uttolkare. Och de som går emot dem är någon slags korrupt, mer eller mindre diffus elit, de som går emot oss. Och att gå emot teknokrater, det är ju då att gå emot sanningen. Alltså det är ju mycket den här politiseringen av vetenskap som är en ganska stark samtida trend. Det är ju ett exempel på det. Att man så här politiserar vetenskap, kanske i klimatfrågan eller liksom i pandemin har det varit så mycket nu. Att det här är ett vetenskapligt faktum. Motstånd är helt illegitimt. Det här är inte en debatt, det är fakta och så vidare.
Ja.
Och det är också liksom ett så här anspråk på helheten då, att det är oförhandlingsbart det här. Det här är i allas intresse. Så att liksom, ja, men så det blir som med den grejen att den som sätter sig upp mot det teknopopulistiska anspråket är liksom okunnig eller ondskefull. Eller kanske både och. Och förhållandena då som har lett till teknopopulism är då, menar författarna, liksom att det har skett en gradvis process där samhället och politiken har separerats. De här då instanserna som jag nämnde, liksom de här instanserna för uttryckande av kollektiv politisk vilja som knuffade politikerna framför sig då, masspartierna, föreningslivet, facken, religiösa samfund, att sånt då har vittrat sönder mer och mer. Och det skiljer sig från land till land. Det kanske är lite mindre i Sverige än i många andra länder, i alla fall om man pratar om facken. Men de är i alla fall, det är en sån rörelse då mot att det har vittrat sönder på grund av olika sociologiska faktorer som vi inte behöver gå in på i detalj, men ni kan tänka er vilka de är ungefär. Men alla har väl det gemensamt att de leder till mer individualisering. Det är ganska allmänt accepterat att vi har gått mot ett mer individualiserat samhälle. Vi är mindre medlemmar av organiserade grupper och mer individer idag. Och det är då man får teknopopulism, menar de. Alltså den här politiken som gör anspråk på att representera helheten. För då får politikerna ett intresse av att göra på det viset när man inte längre har grupper man kan knyta an till. Utan man har liksom en oorganiserad massa av individer. Det är inte längre någon idé att försöka värja till delar av samhället när de inte finns som organiserade eller tydligt utdefinierade grupper på samma vis. Alltså de finns ju
okej, men så att det är liksom söndervittringen av dessa grupper som har gjort, som har liksom pushat politiken åt det hållet.
Ja, det är det de menar då, att det liksom är förutsättningen för att det ska bli så här då, att det blir mer att mer och mer så att alla politiker tävlar mer och mer om att vara den som representerar hela samhället. Genom olika kombinationer av teknokratiska och populistiska anslag.
Men så liksom sådär, den här anklagen som man brukade höra liksom att något parti, när de plötsligt började liksom söka sig mot mitten, förrådde och i och med det också riskerade att förlora sin bas.
Mm.
Det var egentligen bara så att de gjorde så för att det fanns ingen bas längre.
Ja, jag menar, det här är väl inte antingen eller. Den finns väl lite grann fortfarande, men mindre än förut. För att det bara gått i den riktningen då, liksom, att det blir mer det här, att det lönar sig mer då att tala till en oorganiserad massa av individer och försöka liksom hitta de breda sägningarna som fångar så många av dem, snarare än att man talar till en organiserad grupp som liksom har uttryckt vilket som är deras gemensamma intresse, som har uttryckt ett så här kollektivt politiskt handlande som man kan lyssna på. Så att de menar lite grann då, så att moderna partier är liksom inte det politiska uttrycket för en specifik grupp inom samhället, utan de är liksom mera uttrycket för separationen mellan samhälle och politik, och att politikerna därför bara kan relatera till folket som liksom en oorganiserad massa av atomiserade individer. Att det blir mer och mer så. Men i alla fall, för att återknyta till där jag började när jag började med att ta upp det med teknopopulism. Hur hänger det här med teknopopulism då ihop med att debatten blir hätskare och samtidigt som den blir mer likriktad? Och det är då författaren till den här boken, Bickerton och Achetti, menar på då är att liksom när teknopopulism blir den dominerande logiken i demokratisk politik, så blir politiken mer toxic. Den blir mer giftig och hetsk. Det var lite inne på, men det är just det här då, att det är inte två delar mot varandra, det är inte two parts som i ett höger-vänster system, utan det är det att jag står för helheten och den som sätter sig upp mot det är folkets fiende eller sanningens fiende. Den som sätter sig upp mot mig blir då mer typ av ett existentiellt hot, den är emot helheten. Att vi då liksom hamnar i den situationen att vi har liksom inte motståndare längre, vi har fiender. Motståndaren som är emot helheten kan liksom inte ha goda motiv på något sätt. Man liksom ifrågasätter dens legitimitet. Man utesluter den. Och då i värsta exemplet hittills är väl liksom då att man inte accepterar resultatet som man förlorar. Som Trump gjorde här om året. Och den andra konsekvensen av teknopopulismen är då som sagt att samtidigt som det här mer, som det blir det här mer hetska, så blir det då på ett sätt kanske kan verka ironiskt, så blir det mer substanslöst. Att det blir, vi blir mer hetska men vi tycker mer och mer lika också. Att det, alltså, det är substanslöst då. Det blir mindre substans i debatten liksom. Det är väldigt mycket bråk om ganska lite. Alltså, vi kan höra lite då på Carlo Ivernizzi Accetti när han intervjuas i Bungacast. Att han pratar om det, att vi bråkar, men det är inte så mycket vi bråkar om.
Actually, there's not a lot that we fight about, concretely. Because populism and technocracy are not rooted in this concrete interests and values of specific groups within society, but are these attempts to appeal to the interests of the whole, they have an interest in diluting their concrete policy preferences to try to appeal to as wide of a number of people as possible. So actually, we fight a lot, but not about very much.
Ja, precis. Eftersom man inte har sin då bas i specifika grupper på samma vis som förr, då har man ett intresse av att vara attraktiv bara för så brett som möjligt, för en så bred grupp liksom då, individer som möjligt. Så det blir liksom den här, så det blir den här utvecklingen av att alla försöker vara normala bara mer och mer.
Ja. Men varför talar alla dina husgudar så konstigt?
Att det är olika spännande europeiska accenter.
Också liksom inte jättemikrofonvan.
Jag vet, det är en härlig intensitet. Härligt driv.
Skrek. Skriket tycker jag. Men du får prata.
Jag kände pondus.
Har det här något att göra med det som man brukar säga om att politiker bara vill sitta så här och snacka om kulturkriget, för att då behöver de liksom inte göra något? Men att det kanske är snarare så att politikerna försöker desperat hitta något att tycka olika om. Och då blir det sådana icke-frågor som...
Mm.
Som det bara finns icke-frågor kvar.
Ja, exakt. De måste hitta något att polarisera om liksom, i sina debatter. Och alla så här viktiga saker... Ja, precis. Då är det som att alla försöker inta positionen som är det breda, sunda förnuftet hos en majoritet av befolkningen liksom. För alla liksom riktar sig mot samma grupp liksom, och så blir det här, ja, man går på det som alla är hyfsat överens om för att inte stöta bort någon, för att man representerar ingen särskild grupp som tycker på ett särskilt sätt, utan alla riktar sig ungefär mot samma då grupp av individer. Så att, ja, precis, då, ja, men då är det kanske det som återstår mer och mer liksom, att man hittar några saker som är rätt små och betydelselösa, men larmar jättemycket om dem.
Ja.
Men att det blir bara den här då, ja, utvecklingen av att alla försöker bara vara normala mer och mer. Alltså, är det normalt med pansarskott så är det väl det vi kör på.
Ja.
Att ytterpartierna har en sån rörelse liksom, att SD kan ändra sig om, du vet, om abort och NATO. Om vi tycker att det var onormalt det vi sa innan. Det är inte så jävla noga. Alltså, vänsterpartiet kan bli för EU. Man gör det hellre än sticker ut för att locka någon specifik grupp eller gynna någon specifik grupp på en annans bekostnad. För att det är inte riktigt så politik funkar längre, utan det lönar sig mer då att inte bara undvika det här som bara liksom repellerar stora delar av väljarkåren. Så att man har liksom, ja, men samtidigt som man är hetsk så har man den här rörelsen mot att man har ett intresse av att föra fram politik som typ alla kan hålla med om. Jag kan lyssna lite mer här på Carlo.
If you look even at the concrete policy preferences of, I don't know, Macron and Le Pen, it's difficult to see very strong elements of disagreement, even on immigration. Even like what Macron got Le Pen on in that famous debate in 5 years ago was on her competence. Not on the fact that her political program appalled anybody. He like ended up doing many of the things she wanted in terms of immigration, which I guess is her signal stance. She had already renounced Frexit as a position. Renegotiating European treaties is something they agree. Like, actually, so while we fight a lot and hate each other, there's not a lot we fight about. So increasing toxicity and desubstantialization, what we call the unbearable lightness of contemporary politics.
Ökad giftighet, minskad substans, det vi kallar den samtida politikens olidliga lätthet.
Det låter hemskt.
Ja, kunde ha varit värre kanske också. Jag vet inte.
Är det ytterligare en sån här bok som du har läst som kommer fram till att det ändå är ganska okej?
Har jag läst sådana böcker?
Ja, men den där boken, någonting om liberalismen, att den hade vunnit. Och att alla var så glada, men det kändes lite tomt bara.
Ja, just det. Ja, det var ju Fukuyama. Men Fukuyama är ju liksom högerliberal, så att säga.
Ja, ja.
Nej, men den här, i den här boken är de ju kritiska. De är ju, tror jag att det, tycker att det är farligt, liksom. Eller, ja, eller i alla fall negativt med den här teknopopulistiska utvecklingen. Men, ja, men exakt. Men, ja, men där pratar jag om det här med Le Pen och Macron som exempel. Att, ja, men, att Le Pen bara har också övergett Frexit, att Frankrike ska lämna EU och så vidare. Och att Macron har... Jag menar, också, liksom gett efter i mycket av så här migrationspolitik utifrån
de, ja, då, de här då,
bland liksom väljarna populära förslagen från nationella fronten har.
Att det blev en sorts ren personlighetsgrej som man vann på. Att han framstod som mer kompetent än hon.
Ja, han anspelar väl på det här teknokratiska anslaget mer då. Att jag är ju en mer trovärdig teknokrat liksom. Mm. Men Macron,
men jag är ju populist, säger Le Pen då.
Men Macron känns ju verkligen som en teknopopulist. Man kan ju verkligen se honom både som populist och teknokrat ganska mycket. Att han är den vettiga, duktiga, men han är också bara någon som, även en så här dynamisk man som är franska folket personifierad på något sätt. Ja, men också, just också, så de heter inte Front National längre. De heter inte den nationella fronten, de heter Nationell Samling nu.
Ja, snällare.
Det känns ju också som ett typiskt steg i den här riktningen. Alla är samlare. Det är ingen som är en front för något. Alla samlar. Nej. Alla samlar på alla. Så det är... Men i alla fall då, så det är det då som är anledningen till det här, lite då passivt, aggressivt klaga på en trång åsiktskorridor istället för att testa att gå utanför den. Det är då dels för att det är så jobbigt att gå emot det dominerande perspektivet, för då är man folkets fiende. Debatten är så toxisk. Men sedan är det också kanske då att man inte tycker något annat än vad man tycker i åsiktskorridoren. Eller man känner sig nödgad att inte tycka något annat, för man kommer förstöra för sitt föredragna politiska parti eller sitt föredragna politiska läger om man inte är normal. Mm. Man skadar dem så mycket om man inte är normal. För ingen har då en specifik, för ingen eller mindre och mindre har liksom, har politiker en specifik social bas som den kommunicerar med. Utan alla har alltid alla som publik. Mm. Så det måste bli då att man satsar på något normalt som ska slå så brett som möjligt. Och man är jättearg på de som är onormala, för de är helhetens fiende. De är folkets fiende.
Och konstiga.
De är konstiga.
Ja, det är de också.
Ja. Men det var i alla fall då Carlo Ivernicci Acettis förklaring till det här med att folk uttrycker sig så här passivt och aggressivt i svensk debatt om säkerhetspolitik. Och nu vet vi det.
Nu vet ju det, Per Wirtén. Ja. Varför du känner så där?
Okej, jag kan bara säga lite info som ni får stå ut med, ni som lyssnar i gratisflödet. Och det är att Stormens utveckling kommer ut då med 5 avsnitt i månaden, varav 2 läggs ut här i gratisflödet. Men för att lyssna på samtliga avsnitt, alla veckovis utkommande ordinarie avsnitt, plus det månatliga bonusavsnittet Frågelådan, där jag, Jonathan och Liv svarar på lyssnarfrågor, så behöver ni tillgång till prenumerantflödet, och prenumeration tecknas på underproduktion.se/stormensutveckling och kostar endast 29 kronor i månaden. Och där finns också info om hur du lägger in prenumerationsfeeden i din favoritpodd-app. Det finns videoguider till och med för alla stora appar på underproduktion.se/appar. Och får du inte rätt på det av någon anledning, så kan du alltid mejla support@underproduktion.se för snabbt svar. Och på underproduktion finns också möjlighet att köpa årskort på Stormens utveckling. Antingen till dig själv om du av någon anledning inte gillar månadsprenumeration, eller så kan du ge bort det i present till någon.
Jag vaknade upp i morse och radion stod på.
Ja.
Så då kunde jag inte undgå att höra den.
Mm.
Så i och med då att jag då vaknade, hade öron, radion var på, så fick jag då på radion då höra att Kajsa Ekis Ekman har fått sparken.
Okej, och det var på radion alltså. Ja. Jag har ju sett och det i flödet, men det har tagit sig in i riktiga nyheter också.
Ja, det tog sig absolut in i riktiga nyheter. Och jag blev jätteupprörd.
Mm-hmm.
Jag blev förvånansvärt upprörd och förvånad över hur upprörd jag blev.
Okay,
jag visste inte att jag kände så mycket för henne. Men då har jag liksom lyssnade på inslaget och hörde vad som var orsaken till hennes uppsägning. Så sa jag högt så här, nej, nu har det gått för långt, så sa jag.
Ja.
Okej att man slutar sälja kefir. Vill man så gärna ha kefir kan man bara kräkas i sin yoghurt. Och liksom, jag tycker det är okej att man mobbar sönder Södra Bergens balalaikor. Shout out till senaste Della Arte. Till en sån grad att de ställer in sin stödkonsert för Ukraina. Eftersom de spelar på den ryssvänliga stränginstrumentet balalaika. Men att vi nu ska tysta och offra våra intellektuella, så sa jag. Men ska, inte ens vara in, ska vi offra våra intellektuella nu, så sa jag.
Du sa det vid frukostbordet, ut i luften.
Ja, ja. Till ingen. Nej. Eller till alla. Mm. Nog, sa jag. Jag blev som Per Wirtén rädd, tror jag.
Mm.
Vi återkommer till det. Först lite bakgrundsinformation. Anna Kajsa Helena Langemar Ekis Ekman Macbull.
Vilket, hon har sån...
Ja, hon är inte dåligt.
Nej, hon är som Pippi Långstrump.
Verkligen. Ni känner henne kanske främst som årets svensk-grek 2015. Mm. För mig är hon först och främst författare och journalist. Mm. Nu ska jag sammanfatta henne i korta drag. Hon är emot surrogatmödraskap, kapitalism och Israel, men för Grekland och, som jag förstår det, kön. Nu är hon ju då som sagt först och främst arbetslös. För hon blev alltså i dagarna så blev hon sparkad som ledarskribent på tidningen som inte heter, men som stavas etc.
Ja, och, den heter ETC.
Är det så? Ja, den heter ETC.
Okej, okay, så
det men är... den stavas etc.
Det är inte en förkortning för etc. Utan det är ETC.
Nej.
Det är som Kentucky Fried Chicken.
Ja, just det.
Det heter KFC.
Ja, men det är inte Kentucky Fried Chicken, det heter KFC.
Ja, det är KFC. Ja.
Okej, okay. Varför hon fick sparken, det är inte helt lätt att förstå. Vilket också en hel del som har liksom rapporterat om det här menar. Alltså, enligt uppgifter då från ETCs chefredaktör Andreas Gustafsson så berodde hennes uppsägning inte på den ledare som publicerades i ETC och som då också hade godkänts av Andreas Gustafsson. En ledare där hon anklagade den ukrainska nyhetskanalen Kiev Independent för nazism.
Det blev ett himla liv mot om den. Liksom, det blev mycket, mycket kritik mot den ledaren.
Det blev tydligen ett himla liv. Det har jag missat, det livet.
Mm.
Det kommer jag inte upp, för det har jag missat. Men utan istället så berodde hennes uppsägning på hur hon på sociala medier hade skött det hela och hur hon hade kallat den ryska statstelevisionen RT för kvalitativ journalistik.
Just att i liksom i ett så här kommentar, jag såg en skärmdump av det, att hon kanske skriver i kommentarerna under sitt Instagram-inlägg med någon annan, att de har en debatt fram och tillbaka. Och så är det som i någon av kommentarerna, gör hon någon sån jämställer lika goda kålsupare, att ja, RT är ju som de är, men det är väl det är som CNN, de har ju också en slagsida och det är som det är, men det kan ju vara kvalitativ journalistik där ändå på båda, att hon jämställer det, och precis, att det användes som förevändningen då, eller som anledningen till att sparka henne, enligt Andreas Gustafsson.
Ja, för det uttalandet att RT skulle vara att jämställa kanske med CNN eller Al Jazeera känns på något sätt mindre kontroversiellt än att ukrainska nyhetskanalen Kiev Independent skulle vara nazistisk.
Mm.
Reaktionerna på det som nu har hänt, de har varit många och de har varit hyfsat samstämmiga. I princip alla tycker att Ekis ledare var dålaktig. Dålaktig, eller ihop dålig och felaktig. Dålig och felaktig. Fel och dålig.
Mm.
Och precis som jag så tycker man dock att det är väldigt, väldigt viktigt att värna om de konträra intellektuella som söker de frågor och svar som den stora strömmen rusar förbi, som DN skriver.
Mm. Just det. Precis. Jag undrar om jag skulle kunna ha den konträra åsikten att Ekis texten om Kiev Independent var jättebra. Men det var rätt att sparka henne.
Det, kan inte du ha den? För då vet jag inte hur folk ska ställa sig.
Man får. Det var en otroligt bra och relevant och sann text. Men jag känner att man får inte skriva så ändå.
Gud, det är som att nu pervertens, vad heter det, drömmar har slagit in. En riktig tokstolle kastades in i debatten.
Jag hade också åsikten på när Jan Myrdal dog, alla skrev om honom. Ja. Då gick jag in och hade åsikten att alltså, Jan Myrdal var ju förvisso då en usel skribent. Han kunde inte skriva alls. Men det men går inte att förneka att han hade perfekta politiska åsikter.
Han hade ett enda rätt. Och det var sitt stöd för Pol Pot.
Han var sån jävla krattig stilist. Han kunde inte skriva alls. Fruktansvärt dåligt språk.
Vilka dåliga böcker.
Men det politiska omdömet.
Satt som en smäck.
Det var chef's kiss, eller vad man säger. Det var alltid perfekt.
Hade han inte åkt ner för att vittna för de röda khmererna hade jag inte ägnat honom en tanke.
Nej. Ingen som har så här dåligt språk förtjänar någon uppmärksamhet om man inte träffar så rätt i sina liksom, politiska bedömningar.
Hur kunde en sån klåpare slå huvudet på spiken varenda gång? Ja. Såna usla artiklar som hade så rätt. Det var så kontroversiellt sagt av dig så att jag blev upprörd. Okej, okay. Han var ju fantastisk stilist. Nu ska vi se. Sen verkar också alla hålla med om att chefredaktören Andreas Gustafsson är en fegis.
Just det.
Ja, så det är... Så, alla dessa tre saker tycker typ då alla. Ett, den var dålig. Två, man måste värna om de intellektuella. Tre, Andreas Gustafsson är ett stolpskott.
Många har väl haft den här grejen att han har godkänt den här ledartexten som var då det som det började storma om jättemycket. Och då kan han inte liksom sparka henne för det när folk blir arga över den. Och att man då menar på att han letade upp ett svepskäl. Att hon i kommentarerna på Instagram så skrev hon så här om RT, om Russia Today. Så då, och utnyttjade det istället då för att... Ja, precis. För att försöka lugna alla som blev arga. Ja. Men så blev men det slog bakut och det blev bara mer av det här att människor var arga.
Ekis då, som ganska sällan brukar kommentera sin alster, hon har faktiskt denna gång gått ut med ett uttalande. Och det gjorde hon på sin egen Facebook-sida, tror jag det var.
Mm.
Och hon håller också med i stort vad alla andra håller med om. Även hon tycker att det är väldigt viktigt med intellektuella. Hur ska man kunna ha intellektuella om de ska leva i skräck för att få sparken? Säger hon till exempel.
Mm.
Och hon håller också med om att Andreas Gustafsson är en fegis. Från en sekund till en annan kan de kasta ut den efter 10 år utan att se en i ögonen.
Mm.
Däremot så tycker hon att hennes ledare var toppen. Så där skiljer hon sig från den stora massan.
Ja, just det.
En annan aspekt som tas upp tycker jag i de flesta av de stora tidningarnas kommentarer om detta, det är att det är bra, som sagt då, att det förs fram andra åsikter och synvinklar.
Mm.
Men att man kanske tycker att de här intellektuella som det är väldigt viktigt att man värnar om är lite slappa.
Att det är viktigt att de intellektuella ska vara lite slappa.
Nej, att, liksom att det är viktigt att man värnar om dem. Mm. Men det som tar emot att gå ut och försvara dem är ju att det tar emot lite att försvara någon, en slapp intellektuell. Att, att man klagar liksom lite på vänsterns... Man vill liksom just slapphet när det kommer. Kanske liksom att man tar upp det i huvud taget, hur de liksom har ställt sig till sina åsikter när det kommer till utrikespolitik efter typ Sovjetunionens fall. Att de liksom inte riktigt har... Att det blir liksom, att de bara så här, av någon sorts liksom slentrian fortsätter att liksom ställa sig på Rysslands sida. Som ju inte längre är någon sorts ideologisk motståndare till USA. utan bara inte USA.
Ja, precis. Eller jag menar, det är ingen som ställer sig på Rysslands sida, men det är kanske det här att man vill alltid prata om USA, oavsett var.
Ja, precis.
Och det blir liksom något så här då som ja, det här mest absolut vanligaste begreppet senaste veckorna, månaderna, nyttig idiot då, liksom att
ja,
om du vill prata om det här just nu så ja. Är du Putins nyttiga idiot. Liksom. Så här, alltså varför ska du prata om USA just nu?
Ja. Och det kanske nu man ska prata om det, menar väl kanske Ekis Ekman då. Men man tycker liksom, man vet, det finns allmänt med att man liksom, att jag vet inte, att bli så här whataboutism. Det är väl det de anklagar för också.
Mm.
Ryssland gör någonting och så går någon ut och säger så här, men USA då? Och då tycker man till lite slappt och tråkigt. Att det liksom, man liksom, jag vet inte, man föraktar med den andra sidan för att de är så intellektuellt slappa. Medan vi på högen då är mer crisp.
Men okej, okay, så det är då från ert höger perspektiv så, ja, ni vill inte ta emot att försvara. Försvara ja, vänsterns precis. dumma intellektuella. Men det måste ändå göras.
Men det måste ändå göras liksom. Men vi ska gå tillbaka, för nu är hon ju jag tänkte att jag skulle komma på en annan vinkel på det här.
Mm.
Ja. Och då tänkte jag att först så fick jag lite liksom mindervärdskomplex över det. Hur ska jag lyckas med det? Men sen kom jag på att just nu så verkar det som att, liksom, att våra intellektuella, som vi värnar om, är lite slappa. Så då kan även min slappa analys klara sig liksom.
Ja, just det. Precis.
Mm. För jag ställer alltså frågan så här. Varför älskar alla Kajsa Ekis Ekman så mycket? Och varför blev vi så himla upprörda när just hon fick sparken? När man liksom från väldigt många ledarsidor skrikt efter liksom Aftonbladets kultursblod länge.
Mm.
Och då är det, tror jag, för att man gillar henne för att hon är en sån killälskare.
Mm-hmm. Att hon är en tjej som gillar killar.
Ja.
En cool girl.
Ja, en cool girl. Och som typ cool girl som bara som tycker om killar, gillar att hänga med killar, inte gillar tjejer. Förutom möjligtvis tjejer som jag ser upp till henne.
Mm-hmm. Okay.
Det här är bara min känsla.
Ja,
och jag grundar den i att nästan alla som varit riktigt ordentligt kritiska mot henne har varit tjejer. Medan alla de som har varit mer stöttande har varit killar.
Okej.
För att killarna känner igen en killälskare. Och tjejer tycker inte om en tjej som är killälskare. Gud, jag skäms med analysen. Men jag tror dock att den håller.
Den är väldigt plump och dum, men det kan ändå vara så att den håller, eller att den liksom...
Håll med om att det kan finnas...
Du chansar på att sanningen är så plump och banal och dum.
Jag tror att folk kommer tycka att det jag säger var dåligt och fel, men att jag inte borde få sparken från Stormans utveckling. Och då måste man säga, stämmer verkligen det här? Var alla de som verkligen var kritiska mot henne bara tjejer? Nej, det stämmer ju inte.
Nej.
Erik, den som kanske är mest kritisk är ju Erik Helmersson på DN. Då tänker jag så här, kan det bero på att Erik Helmersson är en tjejälskare? Alltså en person som föredrar tjejer framför killar och håller tjejer om ryggen mer än killar.
Mm.
Och därför så, och de gillar ju inte killtjejer.
Nej, okej. Ja, det blir mer och mer intrikat här.
Då frågar en person i min närhet om det stämmer att Erik Helmersson är en så kallad tjejälskare, alltså motsatsen då till en killälskare. Och hon sa nej.
Helmersson är inte en tjejälskare?
Nej.
Nej, okej.
Så
det sprack där lite grann då? Men...
Det sprack där lite. Men hur som helst, det är förfärligt det som har hänt, sa Ekis Ekman.
Mm.
Och nu är hon såklart alltså arbetslös. Och det skrämmer väl också alla som jobbar på en tidning. Att man kan bli arbetslös. Nu är hon ju inte helt arbetslös. Hon skriver ju fortfarande för Aftonbladet Kultur.
Ja, men, ja, hon var ju liksom frilans. Regelbundet återkommande frilans. Men det tyckte jag var en intressant detalj här. Att hon skrev att hon fakturerar 9 000 i månaden. Och som jag förstod det så skrev hon då liksom en ledare eller en krönika i veckan.
Oj! Vad eller, dåligt betalt.
Alltså, jag menar att det är 2 000. Ja, eller även om det är en varannan då. Det är hur som helst ganska lite betalt. Liksom på F-skatt också. Men det tänkte jag på att det är intressant med att få sparken som frilansskribent. Att det är i princip, tror jag, nästan alltid en välsignelse ekonomiskt i alla fall. För det finns ingenting man kan göra med sin tid i Sverige som ger så lite pengar som att vara frilansskribent. Bara att finnas till och få bidrag är mer lönsamt. Så på så vis är det ju, man blir egentligen inte sparkad, man blir anställd varje gång man får sparken som frilansskribent. På sätt och vis.
Men det var ju upprörande dåligt betalt.
Man blir sparkad in i en högre inkomst. För det går inte att få så lite pengar för sin tid. Nej. Som att skriva liksom, vadå, ska jag skriva så här, liksom forska om Ukraina för 2250 på faktura. Ja, jag vet inte. Hålla på att researcha och gräva i Ukraina-konflikten för det. Ja.
Är det den här friheten de snackar om som är så härlig med att vara frilans? Att det värsta som kan hända är att man får sparken och då får man mer pengar?
Ja, ja men precis.
Det är en oerhörd frihet. Att det absolut värsta som kan hända är när man blir arbetslös. Mm. Och det är toppen.
Det, ja, precis. Man badar i pengar jämfört med när man hade jämfört med innan.
Ja, så förutom då Erik Helmersson så håller min tes någorlunda.
Mm.
För visst blir man upprörd?
Upprörd för att Ekis fick sparken?
Ja.
Ja, jo precis. Ja, jag känner väl som att jag håller väl med om det alla tycker. Det hade varit kul om någon tyckte något annat, men jag tycker inte det. Så jag är väl också upprörd.
Vad synd att du inte här. Nej, precis. Men du hade... Ja, just det. Du var inte upprörd över Tomviks sparken, i och för sig. Det sa du. Du tyckte det var rätt. Du kanske var upprörd över
det.
Men du tyckte det var rätt.
Min konträra take på det. Mm. Mm. Att det var en jättebra text, men det var rätt att de fick sparken. Men
ja. Men då tar jag också den då, så att vi har samstämmig åsikt.
Mm, just det. Mm. Och sen måste jag leta efter något du har sagt i sociala medier som förevändning för att sparka dig för det här då.
Det blir nog inte så svårt.
Jag kan inte sparka dig för för det du säger nu liksom. Det måste jag ta ansvar för.
Ja. Du kan bara hitta någon bild på mig och sen får jag liksom sparka för min tråkiga uppsyn.
Tack så mycket för att ni lyssnar. Det här var Stormens utveckling för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Ha det bra. Hej. Det här är Stormens utveckling.